perjantai-iltapäivää itse kullekin ja tervetuloa ainutlaatuiseen ja ainutkertaiseen talkshow-tapahtumaan, jonka teemana on siis Ruotsi elämässäni, svenskan i mitt liv. Idag har vi fyra gäster. Vi har studerande Jonna Tollola från Jyväskylä. Vi har dagshemföreståndaren Kirsti Nousiainen från Jyväskylä. Vi har integrationskoordinatorn Lilian Ivas från Närpes. Och sen har vi Roberto Titi Urrutia från Vasa. Och idag så ska vi hoppas på att det blir ganska interaktivt. Om ni har frågor till våra gäster så ni är hjärtligt välkomna att ställa era frågor eller kommentarer. Och jag tror också att åtminstone några av våra gäster vill fråga någonting av er eller åtminstone några av er här om möjligt. Men, det är en talkshow. Det handlar om underhållning och musik. Och första musiknumret presenteras av Tito Urrutia. Varsågod!
Texten har jag lånat från en dikt av en peruan diktare, César Vallejo. Och sången heter Sentida, som kan översättas som känslig eller någonting känslosam.
No tengo ganas
bonito. Sen senare. Både i musiko ta. Ja ensimmäisenä vieraana haluaisin kutsua sisään maahanmuuttokoordinaattori tai integraatiokoordinaattori Lilian Iivarsin Närpiöstä. Tervetuloa. Welcome. Sitten juossa gut. Okei. Lilian, så kan du berätta lite.
Jag ska ge dig en mikrofon också här någonstans.
Där, varsågod. Så kan du berätta lite om din bakgrund och vad är det som du håller på med för tillfället?
Ja, vad ska jag säga? Jag jobbar nu med integrationsfrågor och det har jag gjort först alltså.
Ja.
Det har jag gjort sedan 1988 med några års uppehåll. Jag är finlandssvensk helt och hållet. Och Tito kommer från Peru och min mamma kom faktiskt från Chile. Någon gång i mitten på 30-talet så förde kärleken henne till Åland. Och under kriget så träffade hon min pappa som var där stationerad och det där han kärleken förde min mamma då till Österbotten. Så jag är född i Korsnäs som ända tills för något år sedan var världens mest svenskspråkiga kommun. Och sen flyttar vi med familjen till Närpes där jag då är uppvuxen. Ja, jag har levt helt på svenska och försökt lära mig finska. Men säkert den där delen i hjärnan som borde ha blivit aktiverad som barn inte fick alls någon finsk stimulans. Så jag har jättesvårt att prata finska. Att förstå och läsa är det inga problem med, men det där att prata det är jättejobbigt. Jag antar att jag intresserar mig just för integrationsfrågor, flyktingar och sånt för att kanske det hade någonting med min mammas bakgrund att göra, inte vet jag. Att visst, vi barn som föddes i familjen var mörka och nu vet ni när det kommer så här mycket asylsökande till Österbotten så hade plötsligt slagit mig att det där, när man tittar på de här barnen som är väldigt mörka, en del är lockiga i håret och andra är mera raka och så här livliga barn. Att så där måste min familj ha sett ut då när vi växte upp. Kanske det är någonting om min bakgrund.
Okej. När du jobbar som integrationskoordinator där i Närpes, där, vad innebär det i praktiken? Så vad är det du håller på med egentligen?
Ja, nu det egentligen jobbar jag för fem kommuner. Att det är de här fem kommunerna söder om Vasa. Det är Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Kaske och det där. Egentligen jag jobbar inte direkt nu. Tidigare hade jag flyktingmottagning på mina arbetslott. Men nu är det mera det här att se till att det finns integrationsfrämjande åtgärder, typ informationsmaterial, initierar till projekt som på något sätt gynnar integration och sådana saker. Se till att integrationslagen följs i kommunerna till exempel. Vi har ju en jättebra integrationslag idag så att det där, att de här kommunala sektorerna förstår att ta sitt ansvar, att man behandlar människor jämlikt och så här. Sånt gör jag.
Ja. No, hur är det i praktiken med tanke på när jag tänker på Närpes och Österbotten överhuvudtaget så det är ganska så där främlingsvänligt på så sätt om man tänker på det är lång tradition men om man tänker på Närpes och tomatodling och så vidare så det skulle kanske inte de skulle inte klara sig utan liksom migranter som har kommit in. Hur ser du på
saken? Alltså det är ett faktum. Vi behöver arbetskraft för att befolkningen är gammal i Österbotten och i synnerhet i Sydösterbotten. Att våra ungdomar studerar och flyttar bort. Vi har inte en sån näringsstruktur som kan sysselsätta akademiker till den grad som de utbildar sig. Så Det börjar egentligen med flyktingmottagningen. Flyktingarna accepterades, de bör jobba, visa sig vara flitiga. Och i Österbotten, som säkert överallt i världen, så gör du rätt för dig, så är du en bra människa. Det är liksom ett bra kriterium. Och så blev det så här att arbetsgivarna behövde fler arbetstagare. Och sen berättar man, jo, men jag har en syster, jag har en bror, jag har en kusin som gärna kommer hit och jobbar. Och så blev det så att vi har både vietnamesisk arbetskraft och bosnisk till väldigt hög grad. Och sen också från ryska talande länder. Att vi räknar väl med att vi har kanske 40 nationaliteter inom Sydösterbotten just nu. Och en arbetslöshetsprocent på 4.
Okej, så mycket lägre än annanstans i Finland.
Ja. Men du hänvisar på det att ni har brist på arbetskraft på Österbotten. Jag har funderat på att varför det kan inte bara vara det här så att säga, en egoistisk på sätt och vis motivation att ta arbetskraft i form av flyktingar och invandrare i Finland. Har det kanske någonting med språk?
Visst är det egoistiskt, men så pass egoistiskt är det nog ändå inte att vi liksom skulle ha den ambitionen att vi blir fler finlandssvenskar. Var det så du menar?
Lite åt det hållet kanske.
Ja, språket är avgörande, men jag menar om du pratar vietnamesiska.
Det är lika svårt som finska för någon som kommer till exempel från Vietnam eller...
Ja. Tittar vi till de här som kommer från europeiska länder så de har lätt att lära sig svenska, det är ett faktum. Vi hittar många gemensamma ord från början med de här, till exempel bosnierna, att det där han, ja.
Okej, så skulle du då säga, med tanke på de där bosniska och vietnamesiska, att integrationen på något sätt händer av sig själv, så att de liksom tar hand om sina släktingar och liksom anpassar, hjälper dem att anpassa sig i samhället? Också.
Ja, så är det nog. Men det är klart att man får inte bli för stor grupp heller och börja leva isolerat och bilda Chinatowns och sånt. Mm. Att nu ser vi ju det fenomenet också man måste vara proaktiv hela tiden vad det gäller integration och faktiskt se till att man får kurser i språk och att man lär sig om samhälle och sånt. Och ju större gruppen blir så desto svårare blir det. Det är ju ett faktum.
Okej. Okay. Du sa att det var ungefär 40 nationaliteter nu. Ja. Hur är det med det språkliga mångfaldet? Med tanke på ditt arbete till exempel, så finns det tolkar. Hur är det med folk som kommer från olika språkliga bakgrunder? Så?
Ja. Jo, ganska, ganska bra har vi tolkar faktiskt. Ja. Och det finns tolkservice välutvecklad i Finland idag, så att man kan både få telefontolkning och liksom öga mot öga tolkning och andra tekniska möjligheter.
Okej. Okay. Tack Lilian för det här. Vi fortsätter senare med dig också. Du kan stanna där. Jag bjuder in vår nästa gäst, så Kirsti Nousiainen, så välkommen. Så, hej en gång till.
Hej,
sätt dig, varsågod. Du kan sitta där. Det går bra. Mikrofonen finns där. Okej, och nu byter vi till finska. Det är ju en tvåspråkig talkshow. Okej Kirsti, kerrotko hieman omasta taustastasi ja miksi? Miksi ajattelet, että sinut olet saanut kutsun tähän Ruotsi elämässäni talk show?
Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että täällä istuu joku, joka tietää vastauksen siihen, mutta mullakin kaikki alkoi rakkaudesta. Eli rakkaudesta ruotsin kieleen, jota mä en ikinä oppinut koulussa. Ja tää ei ole varmaan ollenkaan oikea tilaisuus kertoa, että mun mielestä suomen ruotsi oli hyvin kulmikasta kieltä. Ja koska minä en oppinut sitä koskaan koulussa, mä lähdin siihen 60-luvun tapaan ruotsi opiskelemaan ruotsia. Och där lärde jag mig sjunga lite på svenska och det tyckte jag, det var jättekul. mutta ehkä mun on parempi puhua suomea, koska min svenska är inte så bra.
Eikä sitten. Meillä kaikki muodot käyvät. Niin sulla on aika merkittävä rooli ollut Jyväskylässä ruotsin kielen tämmöisenä niin kuin tietynlaisena markkinoja esiintyjänä. Kerrotko vähän taustasta sen suhteen, mitä olet työsi puolestani ruotsin eteen yrittänyt tehdä ja miten kaupunki on siihen sitten suopeasti tai vähemmän suopeasti suhtautunut eri vaiheissa?
No niin.
Ja nyt yritän hillitä sinua sitten vähän, ettei mene liian pitkään.
Se oli vahinko. Mä toimin silloin aikoinaan Hankaharjun päiväkodin johtajana 25 vuotta ja siellä oli semmoinen kuvaamataidon kokeilu, itse asiassa tämmöinen pedagoginen kokeilu kuin Retso Emilia-toiminta. Ja meille tuli ympäri Jyväskylää todella paljon lapsia, mutta sitten kerran hakuaika päättyi ja me huomattiin, että yhden lapsiryhmän verran meillä puuttuu lapsia. Ja sitten silloinen päiväkodin johtaja Kaidissa ja Marjatta sanoi, että otatko ruotsinkieliset trollit sinne? Mä sanoin, otan. Ja sitten mä ihastuin siihen tapaan, millä ne teki töitä. Ja meidän yhteistyö kesti sillä kertaa muutaman vuoden. Ja sitten 2007 kaupungissa päiväkodin johtajilta kyseltiin, että kuka haluaisi ottaa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen vastuullensa. Ja siihen aikaan etsittiin myöskin ruotsinkielisten vanhempien aloitteesta ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen koordinaattoria. Ja minä sain sen pestin onnekseni sinne sivutaskun päiväkotiin, till sidofickans daghem. Silloin me aloitettiin ruotsinkielen varhaiskasvatuspalvelut sivutaskun päiväkodissa. Ja silloin mulla oli laki, joka määräsi, että sitä järjestetään. Ja se oli mulle semmoinen tosi hyvä rautakaide. No sitten 2012 mä huomasin, kun mä rupesin budjettia miettimään, että mulla oli 35 ruotsinkielisille lapselle paikka päiväkodissa. Ja 2015 syksyllä olisi ollut tulossa vain 13 lasta. Ja jotainhan täytyi tehdä. Ja koska koulujen kanssa oltiin tavattu paljon, niin koulut sanoivat, että opetus tulee todella kalliiksi, kun oppilaita on niin vähän. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että mitä me voidaan tehdä. Ja sitten ajattelin, että okei, miten se olisi kielikylpy. Mutta ei meillä ollut ketään kielikylpyopettajaa siinä vaiheessa. Ja mä ajattelin, että no olkoon se sitten vaikka kielisuihku. Mutta niin meillä oli silloin jo yhteistyö Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. Osa istuu tuossa suoraan. Ja Osa oli tutkinut meidän ruotsinkielistä päiväkotitoimintaa kollegoittensa kanssa. Ja siellä kaikki tapahtui kielellä, se opetus ja toiminta. Sitten piti saada sitä suomenkielisyyttä niin kuin vähän sen ikään kuin imastoa sinne ruotsin kielen puolelle. Ja sitten me saatiin Susan Helden Paula, jonka piti olla täällä, mutta on nyt kuumeessa. Mä olisin esitellyt hänet teille kaikille. Hän tuli sitten vetämään tätä kielisuihkua, jota oltiin kysytty vanhemmilta lehdistössä, paikallislehdessä, että onko kuka kiinnostunut. 14 perhettä oli. Ja sitten se alkoi siitä ja sitten Oosa rupesi jossain vaiheessa puhumaan Karita Mood mietti sen kanssa, että onko toi nyt ihan oikea nimikin toi kielisuihku. Ja sitten he ehdotti kaksikielistä toimintaa. Ja sen tarkoituksena oli se, että me saadaan sitten sitä meidän suomenkielistä lapsina aineesta, niitä lasten määriä siirrettyä pikkuhiljaa vähän vähältä sinne ruotsinkieliseen ryhmään ja sitten mahdollisesti kouluun. Ja meillä oli ihan suunniteltu kaikki ja se lähti menemään hyvin se asia eteenpäin. Ja siinä vaiheessa mä sitten sain siirron toiseen päiväkotiin ja sydämeni vieläkin tykyttää sitä Trollbergien ja Essujen ruotsinkielistä sekä kaksikielistä toimintaa kohtaan. Et se oli ihan lyhykäisyydessä aika pitkästi kerrottuna.
Okei. Mites Kirsti, sulla on ilmeisesti jonkinlainen käsitys siitä, että miten paljon Jyväskylässä on ruotsinkielisiä ylipäänsä tai kaksikielisiä perheitä tämän toiminnan kautta? vuosien aikana, kun olet työskennellyt päiväkodissa? Niin...
Ihan liian vähän siihen lapsimäärään verrattuna, mitä siellä päiväkodissa olisi ollut paikkoja. Kuinka paljon meitä on? Täällä on joku, joka tietää, tai teitä on. Joku sanoi jossain vaiheessa 700. Svenskspråkiga, ja.
Nej,
200. 200? Okej. Okay. Ja, de har ökats. Ja.
Okej. Okay. Hyvä. Onko yleisöllä tässä vaiheessa jotakin kysyttävää? Finns det frågor som vill ställa till våra gäster här och nu? Inte än. Okej, okay. Sen tror jag att vi tar en liten musikalisk paus här så får vi titta och sjunga igen en sång på svenska den här gången. Och sen efter det så får Tito sätta sig på soffan också. Okej, och sen Tito är du välkommen också. När du blir färdig.
Så. Ja, hej.
Hej och välkommen. Tack. Okej, Tito. Kan du berätta lite om din bakgrund?
Ja.
Varför sitter du nu här?
Ja, varför är jag här i Finland? Ja. Jag kom hit 1991. Och det var på grund av två orsaker. Jag ville ut i världen och studera vidare. Jag hade studerat media i Peru, i mitt hemland. Jag hade jobbat några år, så ville jag ute och studera eller jobba, få erfarenhet. Så på samma gång, samma året, så jag har två systrar. En av dem var i Sovjetunionen på den tiden. Och hon fick sommarjobb här i Finland. Och så jag hade nu försökt också få stipendium, men det har inte lyckats. Så sa hon, men kom hit till Finland då. Och så får du jobba med mig och sen får du hitta någonting. Jag hade faktiskt varit i England. Det var tanken. Och så men kom jag hit och det var sommar.
Sen blev det högt.
Så jag träffade faktiskt jättegoda vänner som är från Karleby. Och de hjälper mig lite med information och allting här. Så jag kom hit och studerade sen efter jag hade jobbat. Och då kom jag till Närpes. För att de hade kontakter där med folkhögskolan i Närpes. Som fortfarande finns. Så var jag där och sen lärde mig svenska. Och så... De hade ingen spanska lärare som frågade mig, vill du lära spanska? Men jag hade ingen jobb, så jag, gärna, jag provar. Så jag hade ingen. Och sen tyckte jag om det också. Så sedan dess har jag jobbat, sedan 1992 har jag jobbat med spanska. Men sen jag tänkte jag måste kanske få utbildningen. Så jag studerade till lärare i Åbo Akademi. Och då har jag nu, sen jag förstås före det träffade jag min fru som är svenskspråkig från Pörtom. Som är väldigt nära Närpes där. Och så har vi tre pojkar som pratar både spanska och svenska. De är 17, 14 och 12 år gamla och min fru hon är också bildkonstlärare i Vasa.
Okay.
Och så spelar och sjunger också, jag tycker om musik så det som ska vi säga min andra eller tredje yrke kanske från början journalist.
Okej. Det där när du har levt i Finland så har du varit i en svenskspråkig miljö hela tiden kan man säga.
Ja, helt enkelt var det så att det är kontakter som min syster har var just svenskspråkiga och sen blev det bara hela vägen.
Ja,
svenskspråkig så det.
Okej. Men du har en tvåspråkig familj så hur är det med spanskan så där överhuvudtaget? Du undervisar i spanska och pratar spanska med dina pojkar. Och så, men hur är det med vardagen? Så?
Ja, jag pratar bara spanska med dem.
Ja.
Och de pratar i spanska. Eller ibland beroende på vad vi pratar om så byter de till svenska eller spanska. Va? Det finns som liksom vissa områden som vi har gemensamt. Om vi spelar fotboll eller något så det kan nog ganska. Men om det är något annat så ibland så... De blandar lite standardsvenska ord. Jag förstår det förstås. Mm, mm, mm.
Hur är det med sådana där? Finns det någon spansktalande minoritet eller en grupp eller grupp av vänner eller så som du umgås med?
Alltså, för mig egentligen, jag måste säga ärligt, det är inte språket som ger vänskap. Det är ju människan. Mm, mm. Och jag har goda människor som pratar alla språk, så det I början förstås var det så då jag kom till Vasa så jag kom naturligt till de som talar spanska. Men det inte betyder att de blev mina vänner. Men för jag har jättegoda vänner som är svenskspråkiga. Eller om jag regnar mina goda vänner, det är två faktiskt. Och det är båda en är från Karleby och en andra från Solf. Där. Och så andra förstås, i Närpes har jag också jättegoda vänner. Vivian så regnar jag.
Ja.
Och andra också där. Så det... Det kan hända, ja, jag är nog helt öppet för det här. Det är människan som är viktig.
Okej,
bra. Som avgör.
Ja, jag skulle fråga Kirsti sen. Kirsti, puhelimessa silloin kun puhuttiin tästä asiasta, niin koit hirveän voimakkaasti tärkeäksi isoäitinä, että niin tätä kulttuuria ja kielten moninaisuutta haluat tuoda esille sitten omille jälkeläisille. Sitten kertoisitko vähän minkälaista maailmaa haluat heille avata?
Joo, mulla on 7. lapsi tulossa ja tapana on ollut aina yksi lapsi kerrallaan 2 viikoksi etelään. Että mä tutustunut heihin. Jos on semmoinen kauhean kiljuva lauma, niin ei niistä ota niiden persoonallisuuksista paljonkaan selvää. Ja mä olin Kyproksella toissa kesänä toiseksi vanhimman tyttären kanssa. Ja siellä oli ruotsinkielinen mies. Ja sitten siellä oli englantilaisia ihmisiä ja vaikka minkä maalaisia ihmisiä. No englanti me tiedetään, että sillä pärjää aika monen maalaisen ihmisen kanssa, mutta ruotsi on sitten vähän vaikeampi asia. Ja Veera katsoi mua ja sanoi, että kuule Kirsti mummo, jos mulla ikinä on lapsenlapsia, niin mä haluan, että mä voin ottaa ne näin mukaan yksi kerrallaan etelään. Ja sitten mä haluan kanssa oppia puhua kieliä, niin kuin sä. Että on niin ihanaa, kun sä voit kertoa, mitä ne ihmiset kertoo omista maistansa ja itsestänsä. Ja silloin mä ajattelin, että tämä kyseinen tytär on niin kuin hoksannut jotakin, minkä takia mäkin rakastan ruotsin kieltä. Sen takia, että voidaan tutustua muihin ihmisiin, muihin maihin ja kulttuureihin. Se oli mulle tosi iso kiitos.
No, miten sitten tällä hetkellä päiväkodin johtajana, kun toimin, niin miten tämä monikielisyys ja monikulttuurisuus näkyy siellä päiväkodissa tänä päivänä teillä?
Joku toinen päiväkodin johtaja olisi ehkä parempi kertomaan siitä. Mä oon nimittäin ollut aina semmoisella alueella, jotka on jollain tavalla pussin perällä. Et siellä ei ole kovin paljon semmoista liikehdintää. Eikä silloinkaan, kun oli se retsolaisuus, niin silloin ei ollut niin paljon tätä maahanmuuttajataustaista asiakaskuntaa. Mutta kysypä vielä, mitä sä kysyt.
Niin, että miten se monikielisyys, kulttuurisuus näkyy päiväkodissa? Tai miten, jos niitä lapsia, tavallaan maahanmuuttajataustaisia lapsia ei ole teillä, niin millä lailla se tämä vierauden tuominen sinne päiväkotiin näkyy siinä sun työssä? Voisin kuvitella, että sitä haluat sinne tuoda joka tapauksessa.
Joo. No mun perässä lähti tuolta, ei tietenkään mun perässä, mutta entisiä asiakkaita muutti 2 perhettä sinne nykyiseen työpaikkaan. Ja vanhemmat on sanonut, että tuolla on lite svenska med dem, hörru. Ja så försöker jag göra det. Ja sitten se, että meillähän on Pia Bärlundin tämmöinen uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta, jossa hänen toimeksiannostansa ja hänen avullansa Jyväskylässä jokainen esikouluikäinen lapsiryhmä saa 2 tuntia viikossa 1,5 vuoden ajan eri kielillä tapahtuvaa kielisuihkutusta. Mutta se, mitä me tehtiin täysin ilmaiseksi sivutaskussa, niin sehän oli aivan erilaista. Eli se oli, että siellä suomen kieli ja ruotsin kieli oli aivan tasa-arvoisia, tasavertaisessa asemassa siinä arkipäivässä. Niin se on hyvä, mitä Pia Bärlund nyt tekee, se on loistavaa. Ja se oli hienoa, mitä me siellä sivutaskussa silloin voitiin tehdä, että me saatiin sitten tätä ruotsia siellä, koska se on ihana kieli.
Okei. Sentti Lilian. Med tanke på den där språkliga mångfalden i Österbotten och den där integrationen och så vidare, har du någon uppfattning om skolorna? Så att hur kommer liksom flyktingarna eller immigranterna in i den där världen? Att hurdana skolklasser finns det runt om i Österbotten där små kommuner egentligen som liksom tar hand om det här?
Det är ju en fördel att det är små kommuner, för det betyder att det är inte så stora klasser heller. Och då lär man ju sig bättre. Men vi har ju förstås språkförberedande klasser, så att man, då man kommer som ny, både som flykting men också som barn till en arbetsinvandrarfamilj, så får man gå i språkklass först för att det där hinna lite i fatt med språket. Så vi får ju, jag menar, varje år är det någon som blir student som har flyttat till Närpes från ett annat land, och om man utbildar sig och så här, så jag menar det visar på ett relativt gott resultat i alla fall, att det känns bra.
Ja, hur är det med dina språk med tanke på ursprungliga österbottniska svenska barn, så att lär de sig någonting av de nykomna?
Ja, det gör de. Som en kuriositet kan jag berätta att vi har ett dagis där 53% var utländska barn av barnen och majoriteten av dem var bosniska barn. Och sen då började nog faktiskt de här svenskspråkiga föräldrarna klaga att barnen pratar ju bosniska hemma, de pratar inte svenska längre. Så ja, det finns ja, de den möjligheten sig. Också.
Ja. Har du någon uppfattning om det har påverkat språket överhuvudtaget i området? Liksom att har det blivit liksom någonting som syns, till exempel bosniska ord eller uttryck som har kommit liksom i allmän användning?
Ja, men absolut. Jo.
Så att det, även äldre människor skulle använda någonting? Eller?
Nej, kanske inte äldre, men ska man nu säga de som är i arbetsför ålder och som på sin arbetsplats möter människor från andra länder och så att ja, jag menar nema problema. Det är ju ett helt gångbart uttryck.
Okej, så det finns någonting för forskningen att bita i där, så att säkert intresserade människor. Okej, här ska vi sen bjuda in vår sista gäst för idag, så Jonna Tollola, välkommen. No niin, Jonna, sinä olet tästä ryhmästä nyt sitten nuorin ja vasta opiskelujen uran varrella, ja niin sä oot nyt aika mielenkiintoisessa vaiheessa varmasti opiskelujen kannalta ja myös tietysti koulun kannalta. Haluaisin tähän Lilianin puheenvuoron jälkeen sinut sen takia, että koulutuksesta on kysymys. Eli nythän tosiaan, niin kuin varmaan tiedätte, niin ensi syksystä alkaen ruotsin kieli aikaistuu suomalaisissa peruskouluissa, että 6. luokalta alkaen aloitetaan sitten ruotsin opiskelua. Ja tällä hetkellä kovasti mietin, että kuka sitä ruotsia sitten lapsille opettaa, että onko se luokanopettaja vai aineenopettaja. Ja Jonna on ratkaisua niin, että hänestä tulee kumpikin, niin hän voi tehdä se joka tapauksessa, miten päätyy. Mutta kerrotko vähän itse omasta taustastasi, että miksi se ruotsi on alkanut kiinnostaa, että kun tuossa etukäteen juteltiin, niin kuin että olet Saarijärveltä ja tuskinpa se ihan Runebergin vaikutusta kuitenkaan, että istut siinä tänään, mutta tai saattaa ollakin, enpä tiedä.
Joo, ei ollut Runeberg se, joka sai se innostuksen, että on tosiaan ihan tavallisesta suomalaisesta suomenkielisestä perheestä kotosi ja en tosiaan vapaa-ajalla ole kauheasti törmännyt ruotsiin, että on semmoiselta alueelta, niin kuin tämä Keski-Suomi on, että vähän hakemalla täytyy hakea niitä ruotsinkielisiä yhteyksiä. Mutta tosiaan olen sitten aina ollut kiinnostunut siitä ruotsin kielestä ja ehkä se on ollut semmoista, että on pärjännyt siinä hyvin, että on tullut semmoisia onnistumisen kokemuksia ja sitten sitä kautta niin kuin säilynyt motivaatio siihen kielen opiskeluun. Ja ehkä sitten vähän semmoista niinku kaukonäköisyyttä, että on tullut semmoinen fiilis, että tämä on sellainen kieli, mitä todennäköisesti tuun tarvitsemaan. Että kun on kuitenkin 2 virallista kieltä täällä, niin on ollut semmoinen fiilis, kun ei koskaan tiedä, mihin sitten muuttaa mahdollisesti tulevaisuudessa tai mitä ammattia sitten oikeasti tekee loppuelämänsä. Että on ollut semmoinen ajatus, että siitä tulee ehkä olemaan hyötyä.
Joo, sä oot nyt opiskelijan kautta niin paneutunut tähän kysymykseen just siitä, että kuka nyt sitten sitä ruotsia siellä 6. luokalla opettaa, niin voisitko vähän valaistaa meitä siitä, että minkälaisia kysymyksiä se on herättänyt kentällä ylipäänsä ja minkälaisiin ratkaisuihin tässä ollaan päätymässä?
No tein tosiaan viime keväänä kandidaatin tutkielmani, jossa tutkin luokanopettajien ja ruotsiaineen opettajien kokemia valmiuksia ja tarpeita 6-luokkalaisten ruotsin kielen opetukseen. Eli tutkailin vähän, tuli semmoinen huoli siitä tosiaan, että kun ei välttämättä ole aina se aineenopettaja käytettävissä, että miten sitten ne luokanopettajat, meille esimerkiksi Jyväskylän luokanopettajakoulutuksen monialaisissa opinnoissa on mitään vieraan kielen opettamiseen liittyvää kurssia, niin tuli sitten vähän semmoinen huoli, kun kuuntelee opiskelukavereitakin, miten akateeminen ruotsi on vaikea päästä läpi ja muuta, tuli sitten semmoinen olo, että luokanopettajat eivät välttämättä koe olevansa hirveän päteviä siihen hommaan, vaikka virallisesti olisikin niin. Ja tosiaan tarkastelin sit sekä luokanopettajien että aineenopettajien näkökulmia sit siitä, että millaisia valmiuksia siinä oli, kielitaitoja, sitten oli opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä valmiuksia. Ja sitten kysyin myös heiltä täydennyskoulutustarpeita ja sit ylipäätään semmoista halukkuutta siihen ruotsin kielen opettamiseen.
Joo. Miltä tilanne tällä hetkellä näyttää luokanopettajien keskuudessa sitten? Miten he kokevat sen ylipäänsä? Että
no sillä tuli vähän huolestuttavia tuloksia, että yli puolet luokanopettajista koki, että heillä ei ole riittäviä valmiuksia ja yli puolet oli myös sitä mieltä, että ei he halua ylipäätään sitä. Ja kun vertaisi kielitaitoa ja opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä valmiuksia, niin ne oli selkeästi alempana mitä aineenopettajilla, tai sitten mulla oli myös 5 kaksoskelpoista opettajaa siinä aineistossa, että heillä oli selkeästi korkeammalla ne valmiudet.
Joo. Ja tämä on tietysti näin ruotsin opettajan niin aika merkittävä asia, koska nyt käytännössä sitten kolmasosa ruotsin opiskelussa tapahtuu siellä 6. luokalla. Tietysti on monia kuntia, joissa ruotsin opetusta yläkoulussakin voi olla enemmän, mutta suurimmassa osassa Suomen kuntia se on se 6 vuosiviikkotuntia, josta 2 on 6. luokalla. Mm. Kyllä, kyllä. Ja tähän ollaan nyt heräämässä, kun ensi syksynä se jo alkaa, että katsotaan, että minkälaisia tilaisuuksia tulee. Okei. Vi fortsätter med dig om en stund så kan du ge dig titta nu. Nu skulle jag vilja fråga om dig som spanskalärare. Så vad är dina principer som språklärare? Hur vill du lära dig språk? Eller undervisa i språk?
Just nu var jag faktiskt på en finska kurs. Så mina puhun vahan suomen ei muuta, mutta minä ymmärrän melkoin hyvin suomen nyt. Men det här, jag har egentligen den här första utbildningen som jag har i media och det är kanske det som finns i grunden i min idé att man ska lära sig språk. Det är ju ett kommunikationsmedel. Så jag vill främst att man ska använda sig, eller jag åtminstone, då jag tänker jag lära mig nytt språk, jag vill lära mig att kommunicera med språket. Men den där kanske ibland går lite isär, i krock med den här. Jag har en uppfattning att här på alla finska kurser så jag lär mig partitivi och moniko och vartalo. Men den här, det är viktigt, jo, men jag skulle vilja hellre göra saker med språket. Liksom hälsa och lära känna människor och prata och läsa och allting göra. Liksom, lite mer praktiskt på något sätt. Och förstås, grammatiken är viktig, men det kanske, om jag lär mig någonting med panki, med 2K, panki, okej. Men i en mening så förstår jag bättre den där. Så det, jag har den där idén att jag skulle vilja nog hellre vi gör och försöker och spelar inte någon roll om du säger fel från början. Bara jag förstår, idag faktiskt pratar jag med en kvinna i tåget och hon var från Rovaniemi. Hon berättade att hon har en son som har flyttat till Jämsa.
Jämsa.
Ja. Mm. Och hon jobbar i Seurakunta. Mm. Så det är kirko. Jo, Seurakunta är där med Lapsia och allt den där. För jag förstod nog ganska bra vad hon sa, men hon pratade med händerna. Så. Jag pratade med händerna. Aha, det var konstigt för jag tyckte kanske finländare pratade inte med händerna, de bara prata så här. Men nej, jag behöver henne. Men det här, jag har den där idén i alla fall att det är viktigt att kommunicera, få fram budskapet oberoende om det blir helgen eller oj. Ja.
Är det alltså någonting som kännetecknar din egen undervisning?
Jag försöker få den faktiskt att hela timmen så mycket som möjligt använda språket och stå och börja hälsa med varandra eller fråga saker. Sen det här. Så det är min, ja, jag hoppas att de lär sig, men jag tror de lär sig, men det är ju förstås sen att man måste beakta alla stil, alltså alla människor lär sig på olika sätt, så det kan hända min stil, det passar inte riktigt, men då balanserar man lite med annat, med lyssning och läsa och göra grammatik, men jag vill nog att, för att sen får de iväg, så det är ingenting mer spanska där, det är bara i lektionen eller någonting sånt.
Okej. Okay. Kan du ge tillbaka till Jonna så vi fortsätter med samma bain. Mites tuota sinusta tulevana opettajana, niin kun nyt sulla niitä kieliopintoja varsinaisesti ei siellä tutkinnossa ole muuta kuin sitä ruotsinkielen laitoksen osalta, niin miten sä itse näet itsesi tulevana ruotsinkielen opettajana? Minkälainen opettaja haluaisit olla tai haluat olla?
No, sitten muutaman vuoden päästä. Se työstäminen on ehkä vähän vaiheessa tässä, että millainen sitten haluaa olla, mutta ehdottomasti toivoisin, että voisi olla siellä 6. luokalla, että jotenkin saisi sitä intoa luotua niille lapsille siihen kielenopiskeluun ja että lähtisi niinku alusta alkaen ennakkoluulottomasti ja sillai leikillisesti liikkeelle. Ja nyt mitä itse pidän ehkä semmoisena ongelmana tällä hetkellä, mikä on nyt tänä syksynäkin tullut opinnoissa uuden opettajan ansiosta esille, joka täälläkin istuu, niin tosiaan, että meillä on hirveän vähän tällaista suullista vuorovaikutusta, että mitä äsken säkin sanoit siinä, että tosiaan pitäisi oppia kommunikoimaan, että vaikka tulee niitä kielioppivirheitä, että se on tärkeintä se, että saat sen viestis perille. Itse jouduin opettelemaan sitä aika paljon, kun olin viime kesänä kieliharjoittelussa Ahvenanmaalla ja huomasin, että miten vaikeaa se puhuminen alkuun on. Ja jotenkin se oli kuitenkin se kaikista tärkeä, että sit kun siellä ruotsinkielisellä alueella oikeasti oli ja toimi, niin se oli se suullinen vuorovaikutus se kaikista tärkein. Et sitä niin kuin ehdottomasti haluaisin kyllä tuo esille siinä omassa opetuksessa.
Hyvä, kiitos. Kirstille jossain sitten. Mitäs Kirsti sitten sinulla, kun näiden lastenlasten kanssa reissaat siellä maailmalla, niin miten tämä eri kielten käyttö sun osalta, miten käytät, miten lapset, miten rohkeita he on käyttämään? Riippuen tietysti mikä ikäisiä on ja mitä he osaa, mutta miten teillä tämä niin kuin eri kielten käyttö sitten siellä tien päällä?
No viime kesänä me oltiin viikko, tai mä olin 4 lapsenlampusen kanssa Ahvenanmaalla ja sitten meillä oli navigaattori. Ja siellä aina sanottiin, että Vend til Södervägen. Ja sitten ne rupesivat puhumaan, että mikä se vägen on. Mikä se on se Södervägen ja mikä on se Sjövägen. Että niin kuin sana sanalta se tulee se innostus. Ja sitten mentiin Leeklandiin. Niin sillä tavalla ne oppi tietämään, että mikä se Leekland on. Ja kyllä ne aika rohkeasti englantia käyttää, mutta ruotsi on niiden mielestä kyllä turhan vaikeeta. Mutta kyllä mä niin kuin yritin sanoa, että hei, että ajatelkaa miten mahtavaa, kun te voisitte sanoa, että fojaha liitte filmjörk tak. Ja sitten kun me mentiin sinne ostoskeskukseen, niin sanoi, että varso good tak. Ja niin se meni. Saanko mä lyhyesti kertoa, kun mun nuorin tyttäreni, joka on nyt 33-vuotias, hän oli haastattelussa työpaikkaan Oulussa, ja häneltä kysyttiin, että puhutko sinä ruotsia? Sitä, joo. Jag heter Peter, och jag tag bussen till Slussen. Ja hän sai sen työpaikan.
Okei, Lilian. Okei. Hur är det med din språkliga vardag? Så du är svensk språk, men på ditt jobb så säkert behöver du använda andra språk också. Så. Hur är det?
No jo, visst. Alltså det är ju svenska och finska och engelska mest. Ja, det är de tre språken.
Ja, kan du ungefär säga hur mycket av de där andra, svenskan förstås dominerar, men hur mycket finska, engelska och hur den situationen det handlar om?
Ja, no, för det mesta pratar jag nog svenska för att det där, eftersom vi lär svenska, vi undervisar i svenska så att det blir mest naturligt. Och det där, ja, ibland måste jag ju använda Google Translate, det är ju bara så när det kommer, så att jag har en stor dataskärm så jag tar fram och de visar ord åt mig och jag googlar och så här, så men händer också och på något sätt, ja, jag vet inte, men jag tror med öppen attityd så är det på något sätt också att man förstår varandra. Läser av varandra och förstås, de har ju ofta ett papper med i handen och så här, så att jag kan förstå vad det är frågan om. Men ja, stor öppenhet och en positiv attityd mot människor, jag menar det är halva vägen.
Ja. Hur är det med svenska då med tanke på Österbotten, så det är ganska starkt dialekter där i området, som med tanke på att ja. När jag har till exempel besökt övningsskolan i Vasa, så är det inte sällan som lärare måste säga att tala högsvenska tack när ja. Eleverna kommer från landet. Så hur är det med det där vardagsspråket som folk pratar på riktigt och sen det där svenskan som ni lär er, så ja. Blir de lite förbluffade? De där?
Jo, säkert blir man både förbluffad och förvirrad och allt. Men jo, visst. Det är ett faktum. Samtidigt brukar jag säga att när man hör att de här invandrarna pratar dialekt också, så då är de totalt integrerade. Det är ett gott tecken.
Ja. Hur är det med det där lokalbefolkningen? Anpassar de sig sitt språk när de pratar med utlänningarna?
Ja, men absolut. Ja. Och försöka prata någon normsvenska. Ja.
Okej, så kan du ge ett titt och sen Och sen om det är någonting som ni vill fråga så fråga gärna. Tito, när du först kom till Österbotten, det där, hur var det där språkliga liksom, situationen för dig? Hur lärde du dig svenska? Den där processen, om du ännu kommer ihåg.
Jo, jag kommer ihåg det. Jag hade medieutbildning från Peru och jag gjorde så. Jag gick på mediekurs på svenska. Så det var så att jag visste vad de pratade om. Jag visste om ska man göra en intervju eller redigera ett program eller klippa eller någonting. Men den som jag ville lära mig i situationen var hur de sa det. Så jag hade redan en struktur. Jag visste liksom vad ska det handla om. Men sen pratade jag bara svenska. Och sen förstås i början var det så att jag måste gå ut sen efter varje lektion och fråga min kompis. Kan du sammanfatta det på engelska? Vad sa hon? Så var det ett av han. Okej. Och sen två första veckorna minns jag gick och sov ganska tidigt på kvällarna. Jag var så trött. Mm-hmm. Jag var riktigt trött för att jag försökte bara lyssna och förstå. Och jag var liksom 100% koncentrerad hela dagen. Och så fastnade jag för mig, varför är jag så trött? Jag måste gå och sova. Så klockan 20 gick och sov. Så det var två första veckorna som jag blev liksom, började bli van med ljudet. Och sen efter det så blev bättre.
Ja, det är tungt med hjärnarbete.
Ja, men det är språkbart kanske som man kallar det. Ja.
Åsa, ja, varsågod.
Ja, det märkte inte jag. Men jag hade svårt med ä. För att på spanska har vi bara a. Och det sa, vad är det när... Så, men sen bara man lyssnar och så lär sig det nya ljudet. Så. Kan säga också, det är också det här med högstadieeleverna med spanska till exempel. I början är de tysta, men bara jag muntrade lite och låt dem liksom prata i grupper eller sådär. De tycker det är roligt att de får gå runt och hälsa på varandra eller fråga vad har du för telefonnummer på spanska, så de lär sig liksom från 0 till 9 så skriver de ner på spanska och sådär. Det blev väldigt roligt att använda det och man får fram den där. Så att, och det är förstås tycker jag också bra att man grunden kanske är att de känner sig trygga. Att de ska inte känna att jag gjorde mig bort och jag sa fel. Nej, att det bara säg bara. Det är ingen vits, det är ingen fara, en katastrof, det är fel, det spelar ingen roll. Så att de känner sig trygga, de vågar. För om det blir så där strängt så då blir de rädda. Oj, sa det fel. Så, men om man blir avslappna så det... Och det tar en tag tills man får en grupp att fungera. Men man måste liksom... Jag tycker jag försöker skapa den där tryggheten i gruppen. Så att alla liksom kan säga någonting. Oberoende om de säger fel eller rätt.
Ja. Jag skulle vilja fråga till exempel... Heidi till exempel där, du som... jobba på språkcenter och det där med tanke på att det där muntliga har blivit liksom allt vanligare och våra elever vågar prata och prata, men det där skrivandet som Åsa poängterade har blivit sämre. Så hur är det för att på en viss nivå måste man kunna också skriva, så när är det liksom dags att koncentrera sig på det i studierna? Om man tänker som grundskola- och gymnasielärare så har jag väldigt svårt liksom att hitta den där tiden att nu är det dags att köra in. Det kan kanske vara att vi försöker ge grundfärdigheter och sen är det företagen som skräddarsys en liksom, studier i svenska, det som behövs. Okej, det där med tanke på undervisningen och så, hur är det Lilian, om jag frågar dig här nu, det där ni undervisar, eller du undervisar svenska som andra språk eftersom svenskan finns i omgivningen, så, som jag skulle säga, så Tito har mer spanska som främmande språk och svenska som främmande språk även här i Jyväskylä skulle jag säga så att liksom, hur mycket är det i undervisningen att ni går direkt ut i samhället och liksom gör saker där utanför klassrummet?
Vad det gäller vuxenundervisningen så väldigt ofta. Att, som exempel nu kan jag ta i sommar, vi fick en grupp sudanesiska flyktingar förra hösten och i sommar hade varit 3 dagar i veckan språkundervisning och där man liksom har varit ut och bekantat sig med miljön på olika sätt, arbetslivet, titta på marknader, försökt prata med folk och faktiskt det där koncentrera sig mera på det praktiska språket, svenska språket.
Okej. Kirsti, hur är det med svenska då? Miten se ruotsi siellä päiväkodissa, niin millä tavoin sä pyrit tuomaan sitä? Minkälaisia asioita teet tai teetät lapsilla? Mitä lapset tekee sillä kielellä tai mitä he oppii tai muuta, jos sitä sinne vähän saadaan joukkoon?
Susan on se, joka osaisi tähän vastata parhaiten, mutta hän teki sillä tavalla, että hän teki kielen oppimisen hauskaksi. Tunteista ja tunteisiin liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi kielloista, ne tehtiin suomen kielellä. Ja ruotsiksi sitten puhuttiin tämmöisiä rutiineista ja tämmöisiä yksittäisiä asioita. Mutta se on vaikea mun selittää. Mutta sitten siellä ruotsinkielisellä puolella, niin siellä pyrittiin siihen, että se on mielenkiintoista se, mitä tehdään sen kielen kanssa. Ja se, että lapset saa positiivista palautetta aina käyttäessään ruotsin kieltä. Ja taas tämmöinen pieni anekdootti. Meillä oli joulu ja lasten kanssa leivottiin, ja tämä oli tällä kaksikielisellä puolella. Ja me filmattiin paljon ja yksi opettaja näki, että nyt ne lapset vetäisee liinasta alas, kun siellä päällä oli piparkakkuja vadissa. Ja hän filmasi sen, kun ne meni tuhanneksi palaksi ne piparkakut sinne ja sitten hän meni kysymään, että mitäs täällä tapahtuu? Ne pienet, jotka oli osallistunut siihen kaksikielisyyteen ja kuullut ruotsinkielisestä puolelta myöskin ruotsia, he katsoivat hyvin vilpittömästi ja sanoivat, että peppa kaakka. Että se oli aika hauska tapa oppia myöskin.
Kyllä, kyllä. Okei, hyvin konkreettinen. Okei, sen Tito. Hur är det med sen, du undervisar i spanska. Spanskan är ju ett världsspråk, ett stort språk med många miljoner, hundra miljoner talare. Så det där, hur tar du den där världen in i din undervisning? Hur motiverar du dina studerande att liksom ha spanska också i vardagen, i fritiden?
Ja, det är ju förstås, den här tiden är ju nätet som är ju... Alltså mina barn säger att de bara måste ta bort från det. Men det är samma med alla ungdomar eller människor. Alltså det är otroligt hur har det liksom blivit nu då jag försökte lära mig liksom engelska i Peru till exempel. Att jag måste gå till kiosken och handla någon tidning som kommer i veckan med låtarna på engelska som jag ville lära. För jag sjunger och på engelska också. Men nu är det bara liksom knappt så kommer texten och man kan... direkt, det är otroligt hur man kan göra det egentligen om man vill. Så att jag nu nämner nu förstås, men det som jag gör med dem är faktiskt, jag sjunger med dem ganska mycket. Någon gång eller i slutet av timmen, för vi har faktiskt kurs åtta på fredag, två sista timmarna på fredag och det är hemskt. Och det vill vara liksom.
Som nu idag just.
Ja. Och så är det sista 10-5 minuter vi väntar. Ja, nu Roberto, ska vi sjunga på spanska? Okej, okay, jo. Så tar jag gitarren eller ibland tar jag någon sång som jag funderar lite och sen kanske vi kan jobba lite med någon del av texten. Förstås, texterna brukar vara svåra när det just nu börjar, men vi kan ta några ord från den här sången och följande gång kanske lär oss någonting därifrån. Men... Och så berättar jag faktiskt ibland om mig själv, för det är ju jag som jag kommer ju därifrån, så att men försöker nog på något vis, men det är ju i ganska svårt ibland den här att för att det är ju schemalagt och ämnesvis och den här så nu faktiskt ni vet kanske den här nya läroplanen som kommer i skolan och allt den här i grundskolan och de pratar om sån här gränsöverskridande ämnesöverskridande kurser och där tror jag kanske det skulle kunna vara lite mera möjligheter att liksom kunna blanda olika ämnen och då kan liksom blanda med hur mycket som helst med andra ämnen och det är intressanta och man ger saker liksom mina projektarbetet tycker jag det är åtminstone för mig och språket fungerar som en stor del förstås, sen kan man nu läsa lite Eva-grammatik och läsa reglerna och men göra liksom det.
Det är ju sant att i nya läroplanen så det är liksom, till exempel drama som arbetssätt som kommer fram tydligare. Okej. Tack. Sen Jonna. Jag tror att vi börjar avsluta så småningom. Miten niin minkälaisia ajatuksia, Jonna, sulla on nyt luokanopettajakoulutukseen lähinnä ehkä ajateltu tätä tulevaa tilannetta sitten näiden tulevien luokanopettajien suhteen, jotka sitä ruotsia saavat opettaa kuudesluokkalaisille tulevaisuudessa. Minkälaisia toiveita ja ajatuksia siihen suuntaan heittäisit? Täällä saattaa vielä joku laitoksella työskentelevä olla paikalla. Katsotaan.
No kyllä mun mielestä se tärkein asia olisi se, että sinne monialaisiin opintoihin saataisiin se kurssi. Et sama tilanne on ollut englannin kohdalla, että ollaan päteviä opettaa sitäkin, vaikka siellä Pomeissa ei ole sitä englannin kurssiakaan, että nyt olisi hyvä mahdollisuus yhdistää ja laittaa joku tämmöinen yleinen vieraiden kielten opettamiseen liittyvä kurssi. Että kyllä niin kuin sitä toivoisi, että sitä kautta saisi vähän sitä pätevyyttä, koska mietityttää vaikka itsellekin tulee kaksoiskelpoisuus, niin mietityttää siitä huolimatta se kielen opettaminen, että sitä tulee... Sitä ei tule luokanopettajapuolella ollenkaan, ja sitä tulee aika vähän sitten tuolla, mitä itsellä on noin ruotsin perus- ja aineopinnot, niin aika vähän niin kuin itse asiassa sitä opettamiseen liittyvää sielläkin, että sivuaineopiskelijalla ei ole pakollisia harjoitteluja, että se jää se käytännön kokemus aika vähälle. Et jotenkin toivoisi nyt, että siihen koulutukseen kiinnitettäisiin huomiota, että saataisiin sitä kautta sitä pätevyyttä lisää sinne kentälle.
Ylimääräisenä voit tulla minulle tekemään ihan niin paljon harjoittelua kuin haluat.
No niin.
Okei. Okay. Senti Lilian, hur är det Lilian, hur ser du idag på det där dagens läge med, det är ju mycket tal om flyktingar och immigranter för tillfället i Finland. Så hur ser du på den där diskussionen som erfaren liksom integrationskoordinator? Så du har sett så mycket under dina år säkert.
Det är ju klart att tittar man på de politiska partier som sitter i regeringen och så där, så måste man, var det ju ingenting annat att vänta än att det skulle bli väldigt så här hårt klimat. En tanke som slog mig på vägen hit var när jag körde, ni vet, Närpes är där ute vid västkusten, så jag körde ganska rak linje in mot Jyväskylä, att vad här finns mycket rum i Finland, hörni. Det är ju mest bara skogar och tomt. Ja, så det där, visst ryms det människor här till. Att om man flyr för livet och så här, så jag tycker vi har rum för flera människor, det tycker jag verkligen. Men jag ser, alltså jag tar det här med integration tar jag väldigt allvarligt, och jag funderar väldigt mycket på hur man ska integrera, och jag har ibland lite nästan ångest för det där att klarar vi av att integrera och få med människor i samhället och så här, så att jag tycker inte att det är någon enkel sak med integration, det tycker jag inte, men samtidigt tror jag på våra möjligheter, för att här finns rum i alla fall.
Okej. Bra. Är det någonting som ni vill kommentera eller fråga? Andra kommentarer? Det kan du gärna göra.
Hur är det här norrsen? Alltså timmarna är de samma. Man bara tar en veckotimme från högstadiet till lågstadiet. Hur har man organiserat det här?
Vi tror att vi är den enda i hela Finland som har ett sånt system som vi har. Vi har det där två timmar på sexan som alla andra har också, för det står i timfördelning att det ska vara så. Men sen de där fyra timmarna som man delar på högstadiet under de där tre åren, så vi har 1,3, 1,3 och 1,4. Och det är möjligt därför att vi har ett gymnasium i samma byggnad, så vi har ett sådant där periodsystem som vi kan dela dem där på så sätt att det lyckas. Och det där nya läroplanen som träder i kraft nästa höst, så det poängterar också att förr i tiden hade vi kurser, att det var liksom sex olika kurser under högstadiet, men nu för tiden är det inga kurser, utan man bedömer elevens kunskaper efter varje läsår på våren. Så det är också möjlighet liksom att variera, man behöver inte jobba på samma sätt som tidigare. Men det är vår lösning, för tillfället i alla fall, vi får se hur det fungerar.
Men att... Ja, för i andra skolor hade de beslutat att man har inga svenskundervisning på 8.
Till exempel, ja, sådana, det finns alla möjliga liksom variationer. Sådana där 1-2-1, 2-2-0, 2-0-2, eller det finns många möjligheter. Vi får se hur det blir sen i framtiden. Och sen är det många som till exempel Helsingfors som har 8 timmar istället för 6, och det är många grannkommuner också i huvudstadsregionen. Vi får se, det blir intressant. Det blir nog intressant. Okej, jag får väl tacka alla våra gäster och publiken som har hållit ut så här sent på fredag eftermiddag, som Tito just poängterade. Ett stort tack för alla, och sen får vi ännu höra Tito sjunga en låt på spanska.
Ja, nu ska jag sjunga en sång från Peru. Det är så kallad afroperuansk musik, och det heter Milangatras. det är en dans egentligen.
Och nu är det väl dags att sjunga med sig.
Hyvää kotimatkaa. Streffi Ressa.